Efter en lång och kall vår tycks värmen äntligen ha fått övertaget här i Stockholm. Solen värmer gott i ansiktet på balkongen där jag sitter utanför vår studio. Långt innan jag gav mig på att försöka förklara EU så hade jag hört unionen beskrivas med slitna formuleringar. EU är för stort, säger man, för byråkratiskt, omöjligt att begripa, omöjligt att påverka. Det är för långt bort, det rör inte oss. Men också att EU lägger sig i svensk inrikespolitik som om syftet varit något annat. Hela unionens idé är ju att samordna medlemsländernas inrikespolitik för att underlätta samarbete över gränserna. Men under arbetsgång de här veckorna så har jag slagits över öppet och välfungerande parlamentet faktiskt är. Visst kan det ta tid, men maskineriet tuggar ändå på. Det för den där utvecklingen framåt. Att vanligt folk gnäller på EU, ja, det kan jag förstå. För vi i media har inte varit särskilt bra på att förklara vad EU är. Inte sedan inträdet och inte idag. Det är som att all rapportering börjar i mitten av en berättelse. Man vet inte vilka huvudkaraktärerna är och vad de drivs av. Det berättas sällan. Och det gör att vi hamnar mitt i något vi inte riktigt har koll på och allt känns rörigt. Det här är en berättelse som förstås gynnar de som vill ha någon att skylla på. Det är EU som bestämt det, säger man. Och låtsas som att man inte fattar att Sverige är en del av EU. Och därför är jag gärna lika sagt att ja, det är vi som har bestämt det. Men kanske det blir lite som politiker runt om i Sverige som ibland skyller på Stockholm, säger och så. Som om det vore en fiende. Någon som motverkar oss, istället för en del av oss. Och på samma sätt som riksdagen i Stockholm är en nivå över region- och lokalpolitik och därför påverkar den. Så är ju parlamentet i Bryssel och Strasbourg en nivå ovanför inrikespolitiken och påverkar den på samma sätt. En grej jag har hört när jag har besökt Bryssel och Strasbourg, det är dock att ta minst en mandatperiod att förstå hur man påverkar systemet inifrån. Ja, alltså det tar lång tid innan man vet hur man ska bygga allianser, hur man ska förhandla, hur man ska skaffa sig inflytande. Som nykomling kan man förvänta sig något resultat alls, för folk skiter i vem du har varit innan. Om du har varit minister eller borgmästare eller vad som helst, jag har någon ny här bara liksom. Men omöjligt är det faktiskt inte. Ett av de mest kända exemplen på att man kan påverka EU-lagstiftning i sin första period i parlamentet, ja, det är en person som är min gäst i dagens avsnitt. Det här är Perspektiv på EU med mig, Per Granqvist. Och det här, ja, det är sista delen av den serie med bonusavsnitt som är ett samarbete mellan vadvivet.se och Väljarskolan, Sveriges största politiska konto på Instagram. Isabella Lövin är journalisten som blev aktivist och författare på samma gång när hon insåg hur illa det var ställt med fiskbestånden. Och när hon sen förstod att de viktigaste besluten i den här frågan fattas i EU, ja, då bestämde hon sig för att kandidera till parlamentet och resten är faktiskt historia. Idag är hon Sveriges miljö- och klimatminister och vice statsminister. Men det var för att prata om hur hon förändrar politiken i rollen som Europaparlamentariker som jag bjöd in henne till vår studio för att dela med sig av sina perspektiv. Men om vi kör då. Hur blev du så intresserad av fisk från början?
Ja, det började med att jag blev väldigt förvånad. Jag tror det var många svenskar som blev förvånade när man i regeringsförhandlingarna 2002 plötsligt annonserade att man ska stoppa torskfisket. Och att då forskare höll med och sa att ja, det borde man göra.
Och då, för att vi hade trott att det fanns oändliga mängder torsk.
Ja, och det var ju och är fortfarande Sveriges kanske vanligaste matfisk. Nu kanske laxen har gått om, men torsk är ju verkligen stapelvara. Och då var jag ju journalist. Och, ja, så jag bestämde för att jag skulle ta reda på lite grann hur det ligger till egentligen med torsken. Och är det verkligen så illa? Och man är ju van som journalist att man alltid kan hitta två sidor av saken och två ingångar i det hela.
Det var då du var på Allt om mat, eller?
Precis. Och torskrecepten var ju ganska vanliga i tidningen då. Och jag blev faktiskt helt chockad, för när jag började ringa runt till olika forskare på Fiskeriverket och de som hade då full överblick över situationen, så sa de alla med mycket djup sorg i rösten att torsken är på väg att kollapsa. Det här är ett mycket, mycket allvarligt läge och man borde ha stoppat för länge sedan. Och det var som ett mysterium för mig. Alltså att vi kunde ha en allmän resurs som också övervakades och förvaltades av våra myndigheter. Det var forskare som verkligen följer detta. Och samtidigt inte ha förmåga att skydda den och se till så att vi inte överutnyttjar den. Och,
så det var att det fattades liksom spärrar? Var det som var problemet?
Ja, att fiske har ju då sedan lång tid behandlats som en näringsgren, ungefär som jordbruket, och inte sett som en del av havet och ekosystemet som en naturlig...
Man ska skafferi, man hämtar det man behöver.
Ja, och man har bedrivit en politik alldeles för länge där man har satsat jättemycket subventioner på att bygga nya fartyg, subventioner för att skrota gamla fartyg och få mer och mer kapacitet, som om ju mer du satsar på det, desto fler fiskar skulle du få i haven, när det själva verket är precis tvärtom. Om du har överkapacitet så fiskar du ut haven. Och det går inte att ha parallellen med jordbruket där du kanske kan pressa ut mer skördar genom att ha konstbevattning, konstgödsel, större skördetröskor, mer insatsmedel.
Men med just effektiviteten i jordbruket ger mer skördar, effektiviteten i fiskebruket ger mindre skördar.
Ja.
Och då kom du med boken Tyst hav, där du granskade det här överutnyttjande av fiskebestånden i svenska och utländska vatten, och den blev ju en supersuccé. Mm. Trodde du det? För det känns som att det skulle kunna vara ett smalt ämne. Eller var det som torskrecepten du hängde upp det på?
Nej, absolut inte. Den är ju skriven nästan som en thriller. Alltså det var ju det här mysteriet. Hur har det här gått till? Mm. Och att,
jag tänkte mest på att du fick så mycket genomslag. Var det att som folk var oroade för sin torsktallrik?
Det visade sig ju att det här var ett problem som otroligt många hade på känn, och som väldigt många också har upplevt själva. Alla de som har sommarstugor eller bor vid havet och var vana att bara kunna lägga nät på sommaren och vara helt självförsörjande på torsk, de har ju då upptäckt det de senaste 10-15 åren hur näten är tomma. Och hur de fiskar som man ändå fångar har varit mindre och mindre. Och inte bara torsken, utan massor med andra arter. Mm. Så att det var ju ett otroligt engagemang från så många olika håll när min bok kom ut. Det var dels sportfiskare, för de har ju verkligen koll på det här. Sen alla matmänniskor som ju också är jätteupprörda över vad vi gör med vår fisk och våra hav, alla kockar och så vidare. Och sen alla naturmänniskor. Och sen visade sig att den här frågan, den växte ju, därför att när vi har fiskat ut våra egna hav här i Sverige eller i Norden, Skandinavien, det är inte så att vi äter mindre fisk, utan då importerar vi mer fisk. Och den fisken kommer någonstans ifrån. Och EU är ju då en stor aktör på världshaven, där vi genom skattepengar subventionerar främst spanska och även franska och andra fartygsägare som köper fiskerättigheter med stöd av EU i fattiga länders vatten. Så att dimensionerna bara växte och växte. Så att det handlar ju också då om den här rättvisa aspekten. Alltså vilka rättigheter har vi att först med skattemedel subventionera alldeles för många båtar att fiska ut våra egna hav, och sen med ytterligare nya skattemedel sen skicka iväg båtar till fattiga människors länder och hav och tömma dem.
För det är fortfarande en väldigt läsvärd bok, och jag tänker på liksom Tyst hav, för den lyssnare som inte tänkt med sig, aspirerade ju på Tyst vår, en bok som kommer av amerikanska biologen Rachel Carlson, 62 är för mig, som satt igång den moderna miljörörelsen. Mm. Hon menar ju då att effekterna av snabbt ökad kemikalieanvändning i samhället var okänt eller känt men ignorerat. Och det här beror ju sin tur då på att kriget efter det vill man skapa ett samhälle med fördelningspolitik som skulle jämna ut skillnader mellan människor för att minska ojämlikhet i olika folkgrupper. Och för att skapa välstånd så måste man göra saker mer praktiskt och rationellt. Det älskar jag praktiskt, särskilt i Sverige. Och så skulle kvinnan ut i arbetslivet och hjälpa till, och behövs det mer praktiskt rationella lösningar. Färdig mat på burk, djupfryst, pulvermat. Kanske inte gott alla gånger, men alltid rationellt. Och så ska man hitta rationella sätt att städa så inte hemma blir lortiga, och då bör man använda massa nya kemikalier. Och just det här att de var nya var ju lite grejen, tänker jag, eftersom ju gammalt för den här tiden är synonym med att det är dåligt. Och då där som vi pratar om ska man odla på rationella sätt och jordbruket ska bli bättre, och då behöver man också större maskiner och nya och effektiva bekämpningsmedel. Det som bekämpas är då alltså ogräs, som det minskar avkastningen. Och så hittar man på massor av nya gifter som dödar ditt och datt. Man vill bekämpa liksom annat som typ mygg och insekter och myror och sånt som invaderar hemmet. Eller bara stör oss. Vi har ju fått nya semesterveckor nu, det är 60-talet här. Och så har man då hittat på DDT lite tidigare med sprayämne överallt. Liksom. Och det blir ungefär också det här sammanhanget som köttproduktionen blir storskalig och djurbesättningar ökar från att varje bonde hade kanske 15-10 någonting kor till flera hundra. Samma med grisar. Och då samma med fisket. För det är typ 60-tal som stora flottorna kommer, eller är det 70-tal till och med?
Ja, det kommer ju efter andra världskriget, och där man satsar väldigt mycket på att bygga nya stora fartyg, och trålningen blir ju den här stora...
Typ flytande fiskpinnefabriker, va?
Ja, så är det. I Sverige så var ju den stora explosionen snarare på 80-talet. Och sen med EU-inträdet också. Och det har massa olika skäl till det. Men när vi kom med i EU så fick vi plötsligt massor med subventioner för också att skrota gamla båtar och bygga nya båtar. Så då hände någonting.
Ja, så vi fick, då importerade vi lite av en södra Europa fiskepolitik på något sätt.
Ja, och det var ganska olyckligt sammanträffande också, för strax innan så förhandlades på den globala nivån fram havsrättskonventionen som gav alla länder en bestämd ekonomisk zon. Det här är ju en lång historia det här också, men det innebär då att alla länder har 12 sjömil territorialvatten och sen 200 mil ekonomisk zon. Hur som helst så innebar det för de svenska fiskarna på västkusten att de blev lite instängda i...
Var man tvungen att fiska närmare kusten innan, eller?
Nej, de kunde vara längre ut. Ja, och du vet, det var ju torskkrig och de isländska och brittiska fiskarna sköt på varandra.
Gamla torskkrig som vi inte hört i
Nej, det var länge sedan. Ja. Nej, men det var ju det man försökte ordna upp, eller det som man ordnade upp med havsrättskonventionen. Men det innebar också att våra svenska fiskare fick mindre rätt att fiska ute i Nordsjön. Och därför så styrde de kosan till Östersjön. Med nya friska pengar, och nya pengar kommer också från EU.
Så alla har helt enkelt haft det här på känn. Man har sett att man får inte lika mycket torsk, eller om man försöker fiska lite mindre. Någonting funkar inte. Din bok kommer, den blev en succé, priserna haglar, du får stora journalistpriset, guldspaden, typ 10 andra utmärkelser som jag har räknat, men just nu hoppar över. Och så var du ju ungefär överallt ett tag. Jag gjorde en sommarprat och sådär liksom. Och sen tänkte du att du skulle då kandidera till Europaparlamentet 2009. Vad fick du att välja parlamentet direkt istället för att gå via riksdagen? Och du kom ju in på en räkmacka, ursäkta havsskämtet.
Nej, jag var inte alls intresserad av att sitta i Sveriges riksdag då, utan jag hade ju en fantastisk karriär som journalist, och precis som du sa, jag hade precis fått Stora journalistpriset och hade många andra erbjudanden. Men då fick jag erbjudandet av Miljöpartiet att ställa upp på deras lista, och då sammanföll ju det med att jag visste att EU:s fiskeripolitik skulle reformeras under den mandatperioden. Så från och med 2012 en ny fiskeripolitik.
Så de ringer till dig, hörru, har du lust att hålla på med den här grejen?
Ja, så var det. Och jag kände, och då hade jag hållit på så pass mycket och så djupt med de här frågorna, och det var så ofta jag till slut hamnade i att ja, men det här handlar ju om, det här är ju EU-politik, både vad som händer här hemma och både vad det leder till runt om i världen med just fiskeriavtal med fattiga länder. Och jag kände att kan jag med mitt engagemang och den kunskap jag har gå in i EU och vara delaktig att reformera fiskeripolitiken. Sen hade ju då Lissabonfördraget precis trätt i kraft.
Just det, EUs grundlag. Nya grundlagen som är mycket mer att man styr saker på ett bättre sätt, kan vi helt enkelt säga.
Just det, och det parlament som jag kom in i då 2009, det var det första parlamentet som hade medbestämmande i fiskeripolitiken. Tidigare så satt man i fiskeriutskottet i parlamentet och bara tyckte, men hade inget lagstiftande mandat.
Just det, för Lissabonfördraget är typ 50 områden som man får nu plötsligt medbestämmande rätt på. Där man innan bara har suttit och likat eller olikat grejer.
Precis. Så med, i och med Lissabonfördraget så fick parlamentet väldigt mycket mer makt. Både på jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken och andra områden. Handelspolitiken. Så tidigare så har det suttit ganska då tillbakalutade spanjorer i utskottet och bara tyckt massa saker om att man borde ge mer subventioner och mindre restriktioner till fiskeflottan. Men när jag kom in, då hade ju parlamentet helt plötsligt medbestämmande. Så att jag klev in i ett ganska sömnigt utskott där det satt de här väldigt diehard pro-fiskemänniskorna från olika länder. Och sen var det ett mycket impopulärt utskott skulle jag vilja säga, som inte särskilt många ville sitta i. Så att
det var nämligen lite... min fråga. Alltså, du kommer in, ja. Du är grön dubbelmärkelse. Och då har jag ju lärt mig att man får inga tunga poster. Utan man måste vara där och man måste vara tjena, och man måste ha bjudit folk på kaffe och vin och man måste hitta den här nätverken så att liksom de här partigrupperna, för du hamnar ju i den gröna gruppen. Att någon där tänker att visst, för att du varit liksom minister eller känd i något land, det skiter man ju där liksom. Så att därför har jag alltid funderat på hur kunde du komma in med dig, för att det har varit sömnigt och utskott att tycka och nu ska man göra lite grann.
Det var jag kan säga så här, det var ingen konkurrens inom gröna gruppen för att få sitta i fiskeriutskottet. Jag fick ganska...
Det är rätt otippat, eller?
Ja, man kan tycka det, men de flesta i gröna gruppen tyckte vill ju gärna sitta i miljöutskottet och transportutskottet, energiutskottet och andra som är tydligt kopplade till miljöfrågorna. Men fiskeutskottet, ja, det är klart att det fanns några till som ville, men jag fick den platsen naturligtvis med min jättetydliga profil med fiskefrågor. Och där var det då andra ledamöter från andra länder och andra partigrupper som kanske inte var så engagerade från början.
Så du vann på engagemang och sakkunskap?
Så jag hade möjlighet att faktiskt missionera bland de som inte var så engagerade. Sen fanns ju då...
man battlar med som kan mest om fisk, typ.
Ja, och då vinner man förtroende, faktiskt. Och det blev ju tydligt väldigt snabbt att de som kunde mest om fiske i det utskottet, det var jag. Och så var det en kvinna från Spanien, från det konservativa partiet Partido Popular. Carmen Fraga, hennes pappa, var ju då gammal propagandaminister hos Franco. Så det är liksom en väldigt, väldigt tydlig högerprofil hos henne.
Så hon kunde få ett budskap, tror du skulle säga.
Hon har också väldigt då lång tid i det här fiskeriutskottet där hon var väldigt dominerande. Så att det
var
blev...
hon mot dig liksom, och det du tyckte stod för? Eller gillade hon att det kom någon som kunde något?
Vi kunde väl respektera varandra till slut på grundval av att både hon och jag förstod politiken, men vi stod ju på helt andra sidor, som olika sidor i hur politiken skulle bedrivas. Men jag lyckades bygga upp en koalition mellan oss, de gröna, socialisterna, ALDE som är det liberala blocket och vänstersidan också. Och då hade vi faktiskt en majoritet, en knapp majoritet i utskottet.
Det här är en grej jag tänkt på. Liksom, det där, jag menar, vi har ju lärt oss att liksom, i parlamentet så du måste förhandla hela tiden. Du måste skapa en koalition, du måste nätverka, men du får aldrig någonsin lämna förhandlingsbordet. Och att där, liksom, jag tänker också bilden av miljöpartister är generellt sett att ni är lite mer moraliska än pragmatiska och att det då kan fälla krokben. Min gamla chef på Sydsvenska sa en gång om att ett problem med Åsa Romsson som politiker är två. Det ena att hon alltid vill ha rätt, vilket kan vara dåligt om man är politiker och man ska förhandla. Men också att hon nästan alltid hade rätt. Hon var en av de mest kunniga och duktiga och skickliga liksom, fackmänniskorna. Och det kan ju bli en clash i det. Liksom. Hur blev du så duktig på att liksom, förhandla?
Nej, men jag tror...
Eller kompromissa.
Nej, alltså jag vet inte om jag har varit så bra på att kompromissa, men jag har haft väldigt stor uthållighet framförallt. Du sa någonting om moralisk. Jag menar, jag hade högsta närvaron av alla ledamöterna under...
Det är lutherskt.
Det är kanske lite lutherskt, men alltså, jag satt på varenda möte. Jag var med på varenda förhandlingsmöte. Jag läste varenda dokument som fanns för att jag var helt inställd på att jag ska vinna det här.
Mm.
Och det kan man göra med ett kunskapsövertag. Och man kan också göra genom att faktiskt nöta ut de andra. Genom att alltid vara på alla möten.
Jag tänker du måste ju bli frustrerad som fan med en gång när du varit på något möte. Och bara, nej, jag tycker att vi får åt oss fiska mycket vi vill. Eller vad de säger.
Ja, men jag tror också att, så att säga, motståndarsidan, de var lite oförberedda på denna starka attack som kommer från grönt håll. Man hade inte trott, man hade tagit för givet att parlamentet skulle vara fiskeindustrins, och då menar jag den storskaliga fiskeindustrins bästa vän. Och så helt plötsligt så...
För att det är mycket arbetstillfällen eller något?
För att det var så historiskt då, innan parlamentet hade medbestämmande, då satt de bara och sjöng i kör om mer subvention, mer pengar, mindre restriktioner. Och när vi började bygga upp den här koalitionen i parlamentet, så var man inte alls beredd på det. Så då stod som den konservativa gruppen ganska ensamma emot det. Och de är vana att bygga allianser med socialistgruppen. Så är väldigt mycket dynamiken i parlamentet. Mm. Att den stora konservativa gruppen och EPP och socialistgruppen SND. Ja. När de två gifter ihop sig, då är vi ju resten chanslösa.
Ja, då kör de med allting, precis.
Då är vi chanslösa. Så att hela tricket var ju att bryta upp den koalitionen. Och sen så få med sig ALDE, Liberalerna och Vänstern. Och då hade vi ett övertag. Och sen med tiden så jobbade vi också med att bryta upp den konservativa gruppen, så att inte de heller själva inom sig var eniga. Och då jobbade jag ju med bland annat Kristoffer Fjellner som satt i den konservativa gruppen. Och vi hade en tvärpolitisk särskild intressegrupp för fiskereformen. Att det skulle bli en ambitiös och bra fiskereform av hela fiskeripolitiken. Som vi kallar för Fish for the Future. Där vi hade
bra namn där.
FFF. Fish for the Future.
Inte föräldrafritt, utan Fish for the Future.
Ja, och vi hade möten en gång i månaden. Och hade liksom informella nätverk. Och våra assistenter jobbade jättetätt ihop. Mm. Så vi fick lite inside information från de andra grupperna, vad som var på gång. Det var ett otroligt organiserat och effektivt arbete, så att vi skulle se till att vi klarade liksom alla små nålsögon som ibland uppstår då när det är omröstningar. Man måste liksom driva frågan vidare och vidare och vidare. Och till slut så vann vi ju. Alltså, vi fick bort hajfening, vi stoppade flera utav fiskeriavtalen med Guinea, med Marocko.
Du var ju också föredragande i den här processen. Vad är, man vill vara föredragande, eller hur?
Mm.
Varför vill man vara det? För då får man styra lite, eller?
Ja.
Eller vad är det man styr?
Ja, det är då man, att vara föredragande, det är när man får ett ärende då som ska igenom parlamentet. Och då...
Typ ny fiskeripolitik, tack.
Ja, och jag ansvarade, den delades ju upp i lite olika delar, men jag ansvarade för den så kallade externa delen, den som handlar just om fiskeriavtal med tredje världen och tredje land. Och då så får man föredra det för parlamentet, lägga förslag och samla in då de andra gruppernas. De andra grupperna har då var och en skuggrapportör. Så, att, ja. Så det finns en person i varje grupp som följer samma ärende. Och då har man skuggmöten och träffar dem. Och
det låter ju superskumt.
Eller hur? Och sen så utifrån vilka förslag de lägger så försöker man få ihop det och kanske lägger kompromissförslag i slutändan.
Det dyker inte också en massa lobbyister i korridorer utanför ditt och står och hänger och...
Och skuggar runt.
Ja, men vill inte jag bjuda dig på tonfisk? Men liksom, alltså det måste ju vara en massa sådana också, eller?
Mm. Jo, men det är det. Det är det verkligen, men det är ju alla typer av lobbyister. Jag tycker att ibland när man pratar om lobbyister och EU så låter det bara som det är jättemycket korruption och stora företag som försöker köpa parlamentariker. Och det finns väl en del sådana exempel också. Men man ska inte glömma bort att lobbyisterna, det är även miljöorganisationerna, det är mycket relevanta inspel ifrån vet jag, regioner och
just det, företag. Just det, en del har Tomtack, Nejkraft-märken på rocken också. Det är inte bara Rolex-klockor.
Så är det, så är det. Så att det är också nödvändigt och viktigt att vi lyssnar på olika organisationer och externa aktörer, de som är inblandade. Och
det skuggrapportörerna, de gör att du inte kan formulera hur som helst vad som är problemet eller vad som är lösningen. För du måste hela tiden förhandla med dem. Jag tänkte att, liksom att vara föredragande, då får man ju det som på ett vanligt möte. Man vill ju alltid vara föredragande så man kan bestämma agendan. Liksom. Och så säger jag, att liksom, för jag vill ha igenom mina frågor, och så säger Isabella, det kommer under övrigt där sen om vi hinner. Sånt, liksom. Men det är inte så det funkar här.
Nej, alltså det som är så kul med EU-parlamentet, det är ju att det finns ingen regering så att säga som kommer och lägger en proposition, och sen så har regeringen ett förhoppningsvis ett underlag i riksdagen som bara säger ja till det och så går propositionen igenom. Utan de förslag som kommer till EU-parlamentet, de är ganska, det går att förändra dem i parlamentet. Det är inte någon automatisk liksom majoritet som gör att det här kommer att gå igenom. Så då handlar det alltid om att bygga koalitioner och bygga en majoritet. Om jag som föredragande vill få igenom det som jag tycker, då måste jag ju då få med mig mer än halva parlamentet på det. Och då jobbar jag ju då, som jag beskrev, med SND och ALDE och också med vänstergruppen. Och då fick vi en majoritet.
För nu sitter du i regering och kommer med en del förslag till riksdagen, och då kan de helt enkelt sitta och säga nej, det vill inte vi. Och så behöver de inte göra mer. Egentligen säga nej, men i parlamentet måste man alltid, man måste jobba för att kunna hitta en bättre lösning eller påverka. Man kan inte bara sitta och säga nej helt enkelt.
Det kan ju hända, alltså det händer ju alltid saker i parlamentet, men saker och ting måste ju, ja, det måste ju igenom.
Ja.
Och
men kan man sitta och sura liksom? Som man känner som att man kan i riksdagen på ett annat sätt.
Vissa grupper gör ju det, eller vissa ledamöter gör ju det. Och kanske inte bryr sig så mycket om resultatet, utan bara hur det ser ut. Men här röstar jag ja till, här röstar jag nej till. Medan jag och en hel del andra liksom verkligen kavlar upp ärmarna. För nu det här är chansen, nu ska vi göra någonting bra av det här.
Det är lite mer terrierbeteende.
Ja.
Men då är sen plötsligt så går det, eller plötsligt, men så går ju det här igenom då. Då är det liksom i december 2012 så kommer första, och sen så i februari 2013, ja, då röstar man igenom, då får du en bred marginal. Liksom. Och då erkänner man för första gången att man behöver ha liksom ett maxuttag, och att flottan var överdimensionerad, och liksom, det var ju rätt mycket grejer som du redan sa i boken på något sätt. Liksom. Hur firar du det?
Ja, nej, det var helt fantastiskt. Det var det faktiskt. Nej, vi hade någon typ av spontan fest i parlamentet i Strasbourg. Nej, det var ren lycka.
Visste du innan när du tog liksom tåget till Strasbourg att det här kommer nog gå igenom? Eller är man ändå jättenervös till sista?
Nej, vi visste att det skulle gå igenom. Ja. Men att det skulle vara så bred marginal. För det var ju som jag sa, vi lyckades ju också splittra upp EPP-gruppen. Så att vi fick ju med oss stora delar av EPP-gruppen också. Minns inte röstsiffrorna nu, men det var ju en överväldigande, liksom, klar majoritet. Det gick igenom med 2/3 majoritet ungefär. Och att känna då att men det här har jag jobbat för, inte bara i 5 år, utan ja, ända sedan jag kom på det där med torsken. Att måste man göra någonting åt det. Nej, det var stort.
Den första lagen trädde i kraft 2014, och sen så, det var då du slutade också i parlamentet.
Ja, sen var det ju...
Varför fortsatte du inte?
Ja, jag kunde ju ha gjort det.
Det hade till och med varit det naturliga. Det var egentligen till och med konstigt att du inte fortsatte än att du...
Ja. Ja, nej, men jag blev ju då tillfrågad om jag ville komma och vara med i den första regeringen i Sverige någonsin där Miljöpartiet sitter i regering. Och jag kände att om jag blir kallad så kan jag inte säga nej. till det.
Ja, just det. Mm. Ja, det är ju ganska vanligt sätt. Det är ju alltid en viss rotation av parlament, mellan parlamentarikerna. Det vanliga är att man får uppdrag hemma som utredare, sitter i regering eller på tredje plats att man dör, vilket är rätt kul. Som faktiskt gör. Jag kollar det här om dagen, jag kan lägga upp det sen. Men det var ju så här,
att fast
det,
folk dör i parlamentet?
Ja, det är absolut. Det är 5 år. Folk är ju rätt gamla. Liksom. Det finns ju, medelåldern är ju hyggligt hög och så är det liksom några som ju är supergamla.
Och det är ganska många män också. Ja. Det är 75% män
så
i parlamentet.
Så det finns en del som faktiskt dör på sin post. Där. Mm. Jag tänker också en annan sak som funderar på det. På sätt och vis kan man säga att du var en osannolik kandidat eftersom du inte hade någon politisk erfarenhet men ändå gick till val att förändra en politik. Jag säger inte att du är som Donald Trump, men för du kunde ju faktiskt någonting om den här frågan. Men ändå, kommer man kunna göra det även nu om man nu har tagit reda på en viss fråga? Eller var det just ett unikt tillfälle där innan man hade fattat?
Nej, jag tror absolut att alltså, som enskild parlamentariker så kan du ha ett enormt genomslag. Mm. Om man fokuserar på en viss fråga och verkligen jobbar hårt för att få med sig parlamentet, så är parlamentet en ganska spännande plats. Därför att jag vill säga, nästan halva parlamentet eller mer är heller inte bundna till sina länders regeringar.
Det är väl alla, va? Eller vad tänker du?
Nej, alltså nu är det ju många, alltså de som sitter i parlamentet och tillhör partier vars partier sitter i regering, de följer ju oftast medlemsländernas linje.
Precis. Ja, jag fattar. Mm.
Men sen har du en massa andra där som inte gör det och som är fria helt enkelt. Och de kan man ju alltid påverka. Så även om du har en viss fråga...
Då får du inte skit hemifrån.
Nej, inte om det är en fråga som inte det partiet bryr sig särskilt mycket om. Så om du tar ett konservativt parti i Österrike, låt säga, som inte har någon kust och inte har någon fiskeflotta, inte har någon politik för det där överhuvudtaget. Ja, de kan ju tycka att nej, men det är väl bra att liksom skydda fisken. Det är inte så svårt att få med sig dem. Man får liksom bryta ner i beståndsdelar vad man har för möjligheter liksom att analysera hur ser parlamentet ut.
Men hade du då hade du typ ett Excel-ark med vad alla tyckte och vilka som borde?
Ja, men verkligen. Vi gick igenom jättenoga. Varenda parlamentariker kan liksom vara med och fälla en avgörande röst. Mm. I vissa omröstningar. Så att vi hade ju koll på vilka som var med i till exempel djurrättsgruppen. Finns en sån en parti.
Vilka klistermärken har de på portföljen?
Ja, eller det finns ju då en gruppöverskridande eller tvärpolitisk intressegrupp för det. Och det
finns, i parlamentet?
I parlamentet, ja. Det finns flera den typen av grupper. Så att en typ framgångsrik...
Man kan ha en konstförening så kan man ha föreningar för allt möjligt. Liksom.
Ja, för särskilda sådana politikområden. Det finns för Seas and Coastal Areas eller det finns för Västsahara. Ja. Inte tusen, men det finns ett antal.
Det finns ju en massa subkommittéer där folk vill sitta för att det ser bra ut men som har noll pengar. Men de kan ju prata om de här frågorna. Liksom. För det blir ju så här, man vill sitta på ett utskott och så vill man... Men, visst, det ser jättebra ut, men ni har ju inga pengar alls. Det kan ju finnas sådana utskott som liksom, ser bra ut för hemmaopinionen, men som inte gör någonting, för de har ingen budget eller de kan inte...
Ja, som inte har några lagstiftningsärenden. Ja, det stämmer. Väldigt få i alla fall. Nej, men de här tvärpolitiska grupperna som jag pratar om, det finns ett antal sådana som man får ha enligt parlamentets regler. Och då får man också tillgång till rum och till tolkar. Och, det finns en liten budget för det. Sen är ju var en fri och göra vilka grupper man vill. Liksom. Mm. Intergroups kom jag på att det heter nu i
på
parlamentet. Ja.
Så du jobbar med dem, jag förstår.
Nej, men...
Det säger någonting om vad folk tycker och tänker och man kan liksom...
Ja, men till din fråga, liksom, för en aktiv parlamentariker som brinner för någonting så är det finns mycket större svängrum än vad det gör i ett nationellt parlament. Där
och särskilt kanske, i riksdagen där man ju nästan alltid röstar enligt partilinjen.
Exakt. Och där, jag menar, även om jag skulle kunna lyckas övertala idag, så att säga, några moderater som sitter i riksdagen att de skulle tycka precis som regeringen i fråga, så kommer de inte rösta så i alla fall, därför att de är bundna av sitt partis linje. Och man också har ett incitament att tycka tvärt emot vad regeringen gör, därför att man vill liksom vinna valet nästa gång och säga att regeringen är dumma i huvudet. Hela den dynamiken finns inte i parlamentet, utan du istället försöker liksom komma överens med andra från andra partigrupper för att få stöd för din linje. Och det är liksom ett mycket mer sympatiskt där, sätt liksom, att arbeta.
Ja, just det. Jag fattar. Så hur ska man veta vem man ska rösta på? Alltså, hur ska man veta vem man ska lita på och avgöra vilket parti eller vilken kandidat som driver ens hjärtefrågor då, liksom?
Ja.
När du ska leta efter kandidater, om vi nu... Jag fattar att du kanske
är
en aning på...
Nu är jag väldigt subit. väldigt...
Okej, dum fråga. Men, okej, vi låtsas som att du inte kan någonting om Fisk eller Miljöpartiet. Hur kan du liksom gå tillväga med din erfarenhet? Liksom, för det finns en, jag retar mig skitmycket på dem och säger att om jag vill åka till EU och lära, eller jag vill påverka EU för hela liksom, så här, grejer som inte har med saker att göra, eller att det liksom vittnar om en slags... tycker jag då, brist på respekt för att du måste kunna något innan du kommer dit. Och då tycker jag att det kan ibland vara svårt då att veta vilka som är på riktigt och vilka som har en plan. Och...
Alltså en sak som...
Idag är ju nätverkaren viktigare från början än vad det var när du hamnade där.
Ja, och det var väldigt viktigt då också. Men jag skulle säga att det viktigaste att hålla utkik efter, det är ju att det kandidaten pratar om är någonting som EU-parlamentet verkligen beslutar om.
Och, just det.
Nej, men det är väldigt mycket allmänt prat om ekonomi, om utrikespolitik och så vidare.
Men du menar att om du snackar om utrikespolitik och du vill ta in i EU och förändra den, så... Ja, grattis. Du kommer ju knappast kunna påverka den och hamna i utrikesutskottet som ny i parlamentet.
I väldigt begränsad omfattning. Men liksom, vill man verkligen ha pang för pengarna, så att säga, då är det ju de liksom, riktiga lagstiftningsområden som EU håller på med och som parlamentet har inflytande i. Och det är ju handelspolitiken, fiskepolitiken, jordbrukspolitiken, miljö- och klimatpolitiken.
Just det. Och sen så försöker rösta på en kunnig nörd på ett område.
Som har naturligtvis samma visioner som du själv. Ja. Är ju viktigt att man tittar på.
Just det.
Och sen tycker jag det är bra att ändå titta på de här. Hur man kollar hur ledamöterna har röstat under mandatperioden. Naturskyddsföreningen gör ju sådana kollar och några andra gör väl det också.
Just det, så finns det en sajt som vi kan länka till den i texten, där man kan gå in och kolla vad alla ledamöter har röstat. För allt sånt finns ju reggat och offentligt.
För det kan ju låta bra ibland när man hör en parlamentariker berätta och hur fantastiskt offensiv man är, och sen visar det sig att man har röstat tvärt emot i många frågor. Ja. Så att det kan vara bra att kolla på.
Så kolla upp dem. Välj någon som kan något. Välj någon som är liksom terrieraktig. Och kolla vad de har gjort innan, om de är, så att säga, är på sin andra runda. Tack snälla för att du kom.
Tack.
Isabella Lövin har precis lämnat studion och samtalet med henne fick avsluta den här serien där jag försökt förklara hur EU funkar. För att hjälpa dig att förstå hur du tar reda på vilket parti som egentligen driver dina hjärtefrågor och vilka frågor som EU har inflytande över, ja, då tycker jag du ska följa Väljarskolan. Du finner Väljarskolan på Instagram, Facebook och Snapchat, och där ger vi dig kunskap direkt i dina flöden flera gånger om dagen ända fram till valet. Men om du inte vet vad du ska rösta på och inte riktigt vet hur du ska börja ens, ja, men då kanske du bara ska göra lätt för att lägga en röst på samma parti som du röstade på i höstas, då deras kandidater vill driva ungefär samma frågor i parlamentet. Men det kan ju vara bra att kolla upp kandidaterna som står på listan för att försäkra dig om det och bilda dig en lite djupare uppfattning. Och valet, ja, det är söndagen den 26 maj som det är dags att rösta till EU-parlamentet, och då tycker jag att du ska gå och göra det. Redan nu kan du faktiskt förtidsrösta och poströsta om det passar dig bättre, och allt om hur det där fungerar hittar du på Valmyndighetens sajt på val.se. Enklaste urlen någonsin, val.se. Och med detta sagt tycker jag att du också ska prenumerera på Perspektivpodden om du inte redan gör det. För varannan vecka så träffar jag kloka personer som ger mig nya perspektiv på aktuella ämnen som jag har gått och funderat på. Om du har synpunkter på det här avsnittet eller andra, eller idéer och tankar, kritik eller hyllningar, ja, men du når mig på perspektiv@pergranqvist.se eller genom ett DM i sociala medier. perspektiv@pergranqvist.se och Granqvist med KV och Per med E, så har vi rätt ut det. Producent har varit Gabriella Lahti, jag heter Per Granqvist och podden görs av WWW Media. Tack för att du har lyssnat.